Välkommen till denna inspelningen från Bålsta Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se. Vi hoppas du kommer få glädje av den här inspelningen och önskar dig Guds rika välsignelse.
Johannes evangelium, det första kapitlet. Ska vi läsa vers 37-39, men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud, vi ber till dig nu i namnet Jesus. Och jag ber att du ska tala till oss här. Vi tackar dig att dina ord är levande och kraftfulla. Och i begynnelsen så talar du ut i mörkret. Var det ljus och mörkret förvandlades till ljus. Bara två ord ifrån dig kan fullständigt förvandla mörkret till ljus. Jesus, du sa Lazarus, kom ut. Och bara tre ord ifrån dig förvandlade död till liv. Och jag ber att du ska tala, jag ber om en uppenbarelsens ande över oss här idag. Jag ber att dina ord, att de orden som jag talar här idag ska vara ande och liv. Jag ber att du ska tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Jag ber att du ska tala till var och en särskilt vad de behöver höra på ett privat och personligt sätt. Jag ber om ord som får förvandla oss så att vi får bli ännu mer lika Jesus. Åh, halleluja, vi vill att allt vad människa heter ska förminskas. Vi vill att allt vad kött heter ska förminskas. Vi vill att Jesus ska bli förhärligad, trodd och sedd och tillbedd och ärad och prisad. Åh, vi tackar dig Fader, låt den helige ande ta över. Jag helgar resten av det här mötet till dig. Helige ande, ta över, ta kontrollen. Gör det som du vill göra. I Jesu namn. Amen. Amen. Och då står det så här nu då i Johannes 1, 37-39. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Jesus vände sig om och när han såg att de följde honom frågade han dem vad de ville. De svarade, rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde. Och stannade hos honom den dagen. Det var omkring den tionde timmen. Här ser vi nu ett par lärjungar som ville följa Jesus. Och den första frågan i deras vandring med Jesus, det var, var bor du? De ville veta var Jesus bodde. Och samma fråga kan vara väldigt bra för oss att ställa idag. När vi ska följa Jesus och vara hans lärjungar. Var bor du? Jesus. Och när vi sen ser var Jesus bor och vi också bor där Jesus bor, så kan vi bättre leva hela vårt liv för Gud. Och min predikan här idag, det är helt enkelt, var bor Gud? Brutenhet är själva underrubriken här idag. Brutenhet. Vi ska se ett bibelställe här i Jesaja 57. Där Bibeln säger var Gud bor någonstans. Och det kommer att hjälpa oss i vår vandring med Gud. När vi också får bo där han bor. I Jesaja 57 och vers 15 så står det så här. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor, nu kommer det var Gud bor någonstans. Jag bor i det höga och heliga. Vi skulle kunna stanna där och tala om hur Gud bor i det heliga. Och det är en annan predikan. Men vi ska inte riktigt fokusera på det. Utan läsa vidare här, för det finns ett andra ställe också där Gud bor. Där han säger, jag bor på två ställen. Det ena är i det heliga och det upphöjda. Men, står det också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Så Gud bor på två ställen, i det heliga Vi skulle kunna tala om det. Men jag vill tala om den senare delen. På det andra stället där han säger, jag bor också på ett annat ställe. Och det är hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Hos den förkrossade, eller vi skulle kunna säga den brutna. Du kan lägga upp den första bilden här. Det är där Gud bor. För den arrogante, för den högmodige. Den arrogante och den högmodiga människan, så kan Gud hålla sig dold ett helt liv. Lyssna nu noga på mig, jag tittar inte för mycket på bilderna, vi kommer till dem. För den arrogante och den högmodige så kan Gud hålla sig dold ett helt liv. Den människan kan födas, leva, dö och tänka, det finns ingen Gud. För Gud håller sig dold för den arrogante och den högmodige. Han lever i det upphöjda, i det heliga. Där han märks inte, känns inte för den arrogante och den högmodige. Men hos den förkrossade och den brutne så kommer Gud för att ta sin boning. Och vi behöver fråga oss, vad är då brutenhet? Eftersom det här verkar vara så viktigt. Det är där som Gud bor. Det är hos den som Gud bor. Och då blir ju frågan väldigt, väldigt viktig för oss. Vad är då brutenhet? Finns det i mitt liv? Vi behöver först förstå lite grann att människan består av tre dimensioner. Människan består av ande, själ och kropp. När människan blir frälst, när människan blir född på nytt, så tar Gud sin boning i människans ande. Hon får ett nytt liv. Hon får Guds natur i sin ande. Och det här vill Gud ska bara få strömma ut. Allt av Guds liv från vår ande. I gemenskapen med Gud i vår ande. Den nya naturen i vår ande. Utifrån det så vill Gud att hans liv och hans kraft ska bara strömma ut. Men det här kan fullständigt förhindras utav själsdimensionen. Vi är inte bara ande, vi är också själ. Och själsdimensionen kan helt och hållet förhindra att det strömmar ut. Själsdimensionen, och det är där självlivet, själen består av självet. Självlivet, det är det som sitter i själen. Och också den egna fria viljan sitter i själen. Det största hindret för att tjäna Gud, det är inte andra människor. Det är inte demoner. Det är inte omständigheter, det är du själv och självlivet. Den yttre människan har så svårt att böja sig för den inre människan och för kontrollen av anden och Guds ande i vår ande. Så att man blir fullständigt oförmögen att lyda Guds befallningar och Guds kommandon. Det är bara den som kan tjäna Gud vars inre människa har frigjorts och brytit fram och genom den yttre människan. Och när vi nu talar om brutenhet så talar vi om en brutenhet utav själsdimensionen. Där självlivet sitter, den egna fria viljan. Och det finns en väldigt bra bild och berättelse på detta i Markus evangelium, det 14:e kapitlet. Var bor Gud? Han bor i brutenhet. Jag bor hos den som har ett förkrossat hjärta och en ödmjuk ande. För att ge liv. Guds liv kommer att strömma fram när det finns en brutenhet. Och då står det här i Markus, det 14:e kapitlet och den 3:e versen. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp, lägg märke till de orden. Hon bröt upp, någonting blev brutet här. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa, varför detta slöseri med oljan? Den hade man kunnat sälja för mer än 300 denarer och ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Amen säger, överallt i världen där evangeliet predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Här finner vi en väldigt starkt målande bild av vad brutenhet handlar om och vad allt det här handlar om som vi talar om nu. Den här flaskan, den här alabasterflaskan, den här flaskan, den var tvungen att brytas upp för att det dyrbara innehållet skulle kunna komma fram. Nardusoljan var ju extremt dyrbar. Det var ju värt en hel årslön när man räknar efter. Det var värt flera hundratusen kronor med dagens valuta. En extremt dyrbar parfym som fanns i detta. Som överträffade värdet av själva flaskan. Själva flaskan var ju inte värd så mycket, utan det var ju innehållet som bar på ett oerhört värde. Och på samma sätt är det med Guds natur i din ande. Det har ett sånt extremt oerhört dyrbart värde som vida överträffar värdet på din själs förmåga. Förmågan i din själs dimension. Din egen förmåga. Problemet blir nu om vi beundrar själva alabasterflaskan. Och tänker, oh, vilken fin flaska. Oj, vad den är värd mycket. Och så stannar vi upp vid att beundra själva flaskan. Eller bildligt talat då, beundrar den yttre människan. Beundrar värdet utav den yttre människan, själsdimensionens kraft, själsdimensionens förmåga. Och det finns många människor som just gör det. Många kristna, i många kristna sammanhang så har man stannat upp vid att just beundra. Många människor själva beundrar sig själva och sin egen själskraft och förmåga. Man kan beundra sin egen intelligens. Man kan beundra en kvickhet. En kvickhet att tänka, en kvickhet att agera. Man kan beundra en förmåga att uttrycka sina känslor. Känslorna sitter i själsdimensionen. Man kan beundra en stark viljekraft. En stark viljeförmåga. Och så kan man börja tycka att man är bättre än de andra. Man kan stanna vid att beundra och så förstår vi inte att värdet utav Guds natur i vår ande så mycket det överträffar värdet utav flaskan. Lerkärlet, en annan bild i Nya testamentet på det här. Vad mer kan vi säga om den här bilden? Jo, när den här alabaster, när det här bröts upp, när det fick bli en brutenhet. Och den här parfymen kom fram, så penetrerade den varenda utrymme i hela det här rummet där de var samlade. Och det liksom, det trängde in i huden på Jesus. Kanske på de andra också, själva doften. Men det är det som är meningen med parfymen. Och på samma sätt så är det när det finns en brutenhet kring en människa, så kommer de att skapa en oförklarlig känsla av Gud i rummet. Som bara penetrerar varenda utrymme i omgivningen. Så att det kryper in under huden på de människorna som är i närheten. Och vad vi ser här också, så skapar det blir en förbryllelse i den här berättelsen. Ser ni där hur förbryllade de blir över vad som händer här? Och på samma sätt, så när det blir en brutenhet i en människa och de här sakerna kommer fram i en människa, Guds natur, på det här sättet, så kommer en kristen människa att börja förbrylla omgivningen. Därför att vår värld finner inget värde i brutenhet. Det som är brutet, det slänger man bort. Så det är raka motsatsen, det förbryllar. Här sitter de här stolta människorna som finner ett sådant stort värde i sig själva. Men de finner inget värde i det här, de är förbryllade. Farisén som sitter här, man kan läsa i ett annat evangelium, att han säger att ja, om den där Jesus nu hade varit profet, då skulle han veta att det här är en riktig synderska. Precis. Det var det hon var. Hon var bruten. Hon var fylld av tankar på all sin synd, allt vad hon hade levt i, allt vad hon hade gjort. Alla minnen och allt det som plågade henne skapade en sån sorg och en sån förtvivlan och till sist en sån total brutenhet, men också en sån total vilja om omvändelse. Allt det här var så välbehagligt för Jesus. Vid Jesu fötter. Total brutenhet fanns i den här kvinnan. Och de här farisén visade också avsaknaden på brutenhet i sitt eget liv. Vad är brutenhet? Vad är brutenhet? Det är det vi talar om nu. Vi kan identifiera det genom att bara peka på hur ter sig en icke-bruten människa. Den som inte är bruten är ofta lättirriterad. Tydliga kännetecken på ett icke-brutet liv. Det är när människor är lättirriterade, lättstötta, stolta, högmodiga. Bara stannar upp varje ord. Det här är tydliga kännetecken, karaktärsdrag för ett icke-brutet liv. Lättirriterad, lättstött, stolt, högmodig, kritisk, avundsjuk, snart till vrede, hetsig, självcentrering, självupptagenhet. Tydligt kännetecken på ett icke-brutet liv. Massor ofta av självtillräcklighet. Ofta ett kännetecken på ett icke-brutet liv. Så att vara bruten, det handlar egentligen inte om att gå omkring med ett långt ansikte. Utan den brutne har fått sin själviska vilja slagen i spillror. Det är vad en brutenhet handlar om. Har avklätts all självtillit. Det är då man är bruten. Vad talar om vad det är? Och den brutne har kommit in istället i ett liv där man är kännetecknas av tålmodighet. Ett oerhört tålmod. Förstående. Oerhört förstående med andra människor. Ödmjuk. Väldigt ödmjuk. Icke-krävande. Tacksam. Alltid tacksam. Aldrig krävande. Begärig. Förlåtande. Glad när andra lyckas. Fördragsam. Självuppoffrande. Vill tjäna andra. Och framförallt är den brutna gudscentrerad. Guds fokuserad. Guds upptagen. Problemet är ju att vi föds inte brutna. Har du lagt märke till det? En bebis och ett litet barn redan från 1 års ålder, 2 års ålder, så märker man det tydligt. att små barn är inte brutna. Vi föds inte brutna. Jag har fått 5 barn och studerat det på nära håll. Du vet, vi föds istället själviska, självcentrerade. Varje litet barn tror att hela världens kretsar kring dem. Kräver att hela jordaxeln ska snurra kring deras liv. Att allt fokus ska centreras på dem. Du vet, man behöver inte träna ett barn att bli själviskt. Det är mitt. Min leksak. Det finns där redan från början. Hos oss alla. Vi behöver inte tränas till själviskhet. Vi föds sådana. Vi föds förvildade av Adams och Evas syndafall. Vi bär på det. Sviten utav det. Förvildade. Och precis som en vild häst som vi ser här. Måste få den här viljan bruten. Den egna viljan måste brytas ner och tämjas. Så måste också den här förvildade viljan som vi föds med, egen viljan och själviskheten, den måste till sist brytas ner, tämjas och komma in under Guds kontroll för att Guds liv ska kunna bryta fram. Och då kan en sån här häst springa mycket fortare än en vild häst. För kraften är fokuserad. Det är inte förvildat. Vad är brutenhet? Ja, vi behöver också förstå att brutenhet, det är inte någonting som man upplever. Någon gång i livet så upplevde jag mig lite bruten. Utan brutenhet är en väg genom livet. Där jag lever i tillstånd av brutenhet. Svag i mig själv. För att kraften ska fullkomnas i min svaghet. Det är där Guds liv spelar. Och hans liv tar över i våra liv. Jesus står, den som mister sitt liv ska finna det. Det här är vad brutenhet är. Och nu vi har liksom pejlat in det här lite grann nu. Och behöver vi fråga oss, vad orsakar då brutenhet? Hur kan jag komma fram till brutenhet i mitt liv? Vi ska läsa en vers här i psalm 51. Psalm 51 och vers 19. Psalm 51 och vers 19. David skriver: offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Det finns många sådana här bibelställen som handlar om det förkrossade och det bedrövade och det brutna. Jag tror det står bruten här i den engelska översättningen. Vad är det som orsakar brutenhet? Ja, jag tror att det framförallt är svåra omständigheter som orsakar det. Den som lever ett liv här på jorden kommer förr eller senare att uppleva svåra omständigheter. Här ser vi en gubbe som har det lite jobbigt. Han har en lång väg att knuffa den där bilen. Soppan tog slut. Så, någon har det jobbigt med chefen. Så det är liksom svåra omständigheter. Tror jag mer än någonting annat är det som orsakar brutenhet. Kan orsaka. Behöver inte nödvändigtvis göra det. Men kan vara det som orsakar brutenhet mer än någonting annat. Det behöver inte nödvändigtvis vara tragiska och fullständigt förödande situationer. Det kan vara också mindre vardagliga situationer. Men som är svåra på något sätt. Som är jobbiga. Nu finns det en felaktig undervisning att Gud sänder prövningar. Han gör inte det. Bibeln är väldigt tydlig med det. På många ställen, vi ska inte ta det nu. Men det finns en felaktig undervisning att Gud sänder de här sakerna på oss för att krossa oss. Men Gud sänder aldrig någonting på oss för att krossa oss. Däremot så, och Bibeln är tydlig med att prövning är aldrig något som Gud sänder mot oss. Men ibland så kan prövningen kan vara orsakad av olika saker. En prövning som du hamnar i, den kan vara orsakad av din egen dumhet. Eller hur? Det var din egen dåraktighet som orsakade, ursäkta mig, att det blev jobbigt. Att det blev, blev jättejobbigt och mörkt i ditt liv. Du är i en prövning, mitt inne i elden. Det är inte Gud som har skickat det på dig, men du är mitt inne i någonting jobbigt nu här som prövar ditt liv. Och det var din egen dumhet. Sen säger Jesus också att i världen kommer ni att lida betryck. Per automatik. Det behöver inte vara din dumhet heller. Det är en orättvis värld. Full med orättvisa människor som behandlar dig orättvist. Och prövningar kan vara orsakade bara utav det. Det vet vi alla som har levt ett litet tag. Kan då det finnas ett värde i en orättvis behandling av orättvisa människor? Kan det finnas ett värde i det? Absolut. För Gud vill använda, även om han aldrig hade någon tanke med det, eller låg bakom det, eller sände det, så kan han ändå komma i den situationen, om vi söker honom i den situationen, och använda den prövningen för att verka fram brutenhet. Det är någonting som är väldigt typiskt med Gud. Att han vill gärna använda prövningarna för att verka fram brutenhet. Han vill tala till oss, precis som han gjorde med många i Bibeln. Han vill tala till oss i situationen. Han vill kanske tillrättavisa saker som kommer upp till ytan, som prövningen pressar fram. Och hans ord kan vara ibland som en hammare. Det gör ont när Gud talar. Det tuktar. Jesus sa, ni har blivit tuktade av mitt ord. Ni är redan nu rena i kraft av det ord jag har talat till er. Saker har blivit avbrutna. Vingårdsmannen bryter av saker från grenarna. Berättade Jesus. Och hans ord blir en hammare som krossar det hårda i våra liv under en sån tid. Så det svåra vi går igenom kan bli något som Gud använder för att bryta ner själens kontroll. Den yttre människan som kontrollerar allting. Och formar vår karaktär så att den blir mer lik Jesu karaktär. Det är det som är målet. Problemet är bara att när prövningen börjar, alldeles i början av en prövning, när vi kommer in i det, plötsligt är det där bara slår mot våra liv. Så kan vi fly ifrån brutenhetens väg. Mitt i prövningen. Så kan vi börja fly undan vägen till brutenhet. Och i självförsvar kämpa emot brutenhet. Att vår egen vilja ska nå fram till total brutenhet och krossas och brytas ner. Vår själ kommer alltid att automatiskt protestera mot brutenhet. Det ligger automatiskt en protest i vår själ mot all brutenhet. För brutenhet gör ont. Det är inte så att det är en väg. Tjoho! Vad är kul, nu blir jag lite bruten. Det är död. Det är så smärtsamt att gå den vägen. Och utsätta sig för det. Och välja det. Och säga ja till det. För det är en väg som gör ont. Det kostar på. Och det är väldigt svår väg. Att bli bottenärlig med sig själv. Och bli förtvivlad och låta förkrosselsen gå oerhört på djupet. Men ju djupare brutenheten får gå, desto mer kommer du att glädja dig längre fram. Ju större kommer friden att bli längre fram. Ju tyngre sorgen får bli över dig själv och brutenheten just nu, desto mer frid och glädje längre fram. Det är frukt. Men en sån svår väg. Därför handlar brutenhet så mycket mer om att välja. Det handlar om beslut. Många beslut. Kanske varje dag i prövningens tid. Mindre beslut. Att bli ärlig, att bli sanningsenlig, att inte tänka över. I de här tiderna. Det handlar väldigt mycket om att välja. Snarare än en dyster, nedstämd känsla. Även om det kommer mycket sorg också i en sån här tid. Vi kan helt enkelt välja att bli brutna. Eller förbli obrutna. Du vet att bara för att någonting slår mot ditt liv. Och du blir skadad av slaget. Betyder inte att du blir bruten. Det finns många där det har slagit mot deras liv. Men de är fortfarande inte brutna. De är bara bittra. Du kan hamna i bitterhet istället för brutenhet. Så bara för att du får ont. Bara för att det är jobbigt. Betyder inte att det automatiskt leder till brutenhet. Det är när Gud börjar tala till dig i situationen. När du söker honom. Han visar dig. Ljuset går över ditt liv. Han visar dig din själ. Han visar vad som du har orsakat i det här. Och du väljer att säga ja till hans ord. Och låta dig bli krossad. Det är då som brutenheten kommer. Och i detta så blir brutenheten väldigt djupt förknippat med omvändelse. Genom hela Bibeln så är det så att brutenhet är så starkt förknippat med omvändelse. Det finns få saker Bibeln talar så mycket om som omvändelse hela tiden. Omvändelse. Hur orättvis prövningen än kan tyckas vara. Av orättvisa människor i en orättvis värld. Och det var bara orättvist det som uppstod. Så hur orättvis den än är, så kan Gud plötsligt ändå visa på någonting i ditt liv som du behöver omvända dig från. Även om det dyker upp en människa som är jättedum, jätteelak, jätteorättvis mot dig. Säger 10 grejer som är helt fel. Så kan det i allt detta smyga sig upp saker till ytan. Så ibland behöver du tacka Gud för en del jobbiga människor. Även när de var orättvisa. För att det kom upp saker. Så Gud visar att även om de hade 10 fel. Så är det här i ditt liv som nu kröp upp inte behagligt. Du behöver omvända dig. Genom hela Bibeln så hittar vi exempel på brutenhet. Men innan vi tar dem så låt oss läsa ett bibelord också i psalm 34. Psalm 34, vers 19. Psalm 34, vers 19. Herren är nära dem. Vill du att Gud ska vara nära dig? Jag tror att vi alla vill, självklart. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Och frälser dem som har en bedrövad ande. Härliga ord. Det finns många sådana här bibelställen. Genom hela Bibeln så ser vi ett uppsjö av exempel. Att brutenhet är ett absolut måste för att bli använd av Gud. Finns ingen omväg, genväg fram till att bli använd av Gud. Det här är ett absolut måste för att bli använd av Gud. Moses. Hur var det för Mose? Största ledaren efter Jesus i hela Bibeln. När han var i tidig ålder så försökte han själv i egen kraften, i den själiska kraften, att skapa befrielse för Israel. Och han dödade en egyptier. Men det var inte behagligt för Gud att han i egen kraften skulle göra det. Han behövde brytas. Fick gå ut i öknen i 40 år för att brytas. Och 40 år senare så träder han fram. Och då står det i Bibeln att han var den saktmodigaste av alla. Det var han inte 40 år tidigare. Den mildaste mannen på jorden. Han var bruten. Kanske tar 80 år innan vi är där. Jag brukar säga så ibland att det är först när man börjar begripa hur man ska leva det här livet som vi ska hem. En del säger fantastiskt vad ni har fått göra med efter 10 år. Jag vet inte att jag har gjort något. Jag är glad jag har fått vara med. Jag brukar säga det inte på grund av oss, det är trots oss. Halleluja. Det är så verkligt. Jakob. Ni vet patriarken, de flesta av er här idag kanske säkert känner till hans livsresa. Hur han kämpade med Gud. Han var inte bruten i början av sitt liv. Men han kämpade med Gud. Kom ihåg när han fick ett slag på höften och det blev ett namnbyte. Han blev till sist en bruten man. Och han blev välsignad av Gud på ett härligt sätt. David. När profeten Natan kom in till honom. När han hade mördat en man på ett brysset. För han var så fylld av lusta efter en kvinna. Och han mördade kvinnans man. Och han tänkte knappt på vad han höll på med. Och profeten Natan kommer in och bara talar in Guds ord i hans liv. Och han blir fullständigt förkrossad. Totalt bruten. Ett stort exempel på brutenhet i Bibeln. Och det står i sån total kontrast mot Saul. Den obrutne Saul. Som när en annan profet, inte Natan, men Samuel kom och talade Guds ord till Saul. Men vad var hans respons? Ja, det var ingen förkrosselse eller brutenhet. Det var självförsvar. Det är inte mitt fel. Och sen när Samuel skulle lämna honom och överge honom så ville han hålla kvar Samuel för att han ville att hans ansikte skulle räddas inför folket. Rädda min prestige, rädda mitt ansikte nu. Men Samuel vek. Det var så mycket stolthet, så mycket prestige, inget erkännande, ingen förkrosselse. Gideon, som blev så rikt använd av Gud. Varför kunde han bli använd av Gud? För att han hade sån total förkrosselse. Jag är den ringaste bland de ringa, den oansenligaste bland de oansenligaste. Är det mig du pratar med? Han var bruten. Därför kunde Gud använda honom. Genom hela Bibeln ser vi detta. Den förlorade sonen som kom tillbaka. Han fick uppleva fest. Han fick uppleva glädje. I sin enorma brutenhet. Det ledde till det. Efter en tid av sorg, en tid av bedrövelse, en tid av omvändelse och en tid av förkrosselse och brutenhet så kom festen och glädjen. Men det fanns också en annan son. Det fanns en hemmavarande son och han var obruten. Därför fanns det ingen glädje i hans liv. Han hade, vad vi skulle kunna säga, religion. Men ingen relation till fadern. Han visste inte. Fadern sa, men vad är det med dig? Allt mitt är ditt. Men han hade inte den känslan. Han hade inte den relationen. På samma sätt så kan det bli för dig och mig. Vi kan komma till Guds hus. Vi kan vara med där. Det finns bön. Och lovsång. Men det blir aldrig någon tillbedjan i ande och sanning där det blir fäst i vårt inre, där Guds härlighet fyller oss. Och det bara flödar över av Guds närvaro för att det finns obrutenhet. Petrus, Vi går vidare fram i Nya testamentet. När han första gången mötte Jesus, så ser vi att det var en bruten man redan från början. När hela båten blev fylld av fiskar i överflöd, vad var hans respons? Var det woho! Juhu! Vad mycket fisk! Var kom all den här fisken ifrån? Har ni sett? Nej. Han sa: Jesus, gå ifrån mig. Jag är en syndig människa. Det var brutenhet. Det var därför han kunde följa Jesus. Han kunde följa lammet. Vart helst lammet går. Det är ett lamm vi följer. Det talar om brutenhet. En obrutenhet kan aldrig följa lammet. Det var en duva som kom ner över ett lamm. Johannes döparen sa: se, en duva, den helige ande som en duva kom ner över ett lamm. Det var inte en örn som kom ner på ett lejon. Tala om brutenhet. Därför kunde Petrus följa Jesus. Men han skulle bli ännu mer bruten innan han kunde bli den stora aposteln. Han var så förkrossad, han var så bruten. Jesus mötte honom efter uppståndelsen. Och Jesus reste upp honom. Där var brutenheten så total. Och utifrån det kunde han bli den store aposteln. Var genom Guds liv och Guds kraft strömmade på det oerhörda sättet. Så bara han skugga full på de sjuka, så blev de friska. Brutenhet är alltid vägen. Min sista punkt här, vi ska läsa ett bibelställe i psalm 147. Psalm 147 och vers 2. Till vers 3. Psalm 147, vers 2 till 3. Herren bygger upp Jerusalem och samlar dem som drivits bort från Israel. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Halleluja. Det kan finnas mycket sår efter en svår tid. Men när vi utvecklar en brutenhet, då kommer han att hela alla sår. Efter all synda bekännelse, efter att ha gått till botten och blivit bottenärlig med sig själv, kanske i samtal med andra människor, bekänt all synd, fått upp allting, delat det med någon annan och blivit bruten. Ofta kommer inte en brutenhet förrän vi får fram saker i ljuset. Det här är jag. Varken mer eller mindre. Det är en jobbig process. Det finns mycket som kan pressa fram saker till ytan. Så att det kommer upp och får ta sig. Men då lovar Gud att han ska hela och han ska förbinda de som har förkrossade hjärtan. Titta också i Jesaja 61. Jesaja 61. Det är därför som alltid massor med själavinnande och framryckningar för Guds rike. Många människor frälsta kommer i släptåg på väckelse. Väckelse är inte för de icke-kristna, det är för de kristna. Och det handlar om brutenhet, inget annat. Det handlar om att bekänna synd. Det handlar om att bli bruten. Och gå till botten med sig själv. Och när hela församlingar och hela grupper av Guds folk går igenom sådana här eldsdop, så kommer Guds liv och kraft efter det. Och människor bör bli frälsta. Det finns ingen annan väg. Jesaja 61:1 så står det: Herrens ande är över mig, till Herren har smort mig, till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Halleluja. Det finns någonting efter förkrosselsen. Att bli får uppleva. Och ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Gud kallar aldrig kompletta, perfekta, starka, självtillräckliga människor som har allt ordnat. Gud kallar inga sådana människor. Han kallar det som är brutet. Så är det genom hela Bibeln. I världen, som jag sa, har brutna saker inget värde. Det slänger man bort för det är brutet. Men brutenhet har ett oerhört värde inför Gud. För då kan han ta över. Det har ett oerhört värde. Det fångar hans uppmärksamhet. Det får hans ögon som överfar hela jorden att stanna upp. Det fångar hans uppmärksamhet. Vi kan slänga upp den sista bilden. Brutna människor är helt enkelt starka kandidater för att bli underbart använda av Gud. Om du inte är bruten, om du inte är bruten i ditt liv, så är du ett stort hinder. Din själsdimension som är obruten blir ett stort hinder, precis som en obruten alabasterflaska. Det kommer inte ut någonting. Det är ett stort hinder för det dyrbara som finns i. Det måste brytas upp. Det är obruten. Om du är obruten, så är du själv ett stort hinder för Guds liv i ditt liv. Du är ett hinder för dig själv, för det första. Om du är gift, så är det ett stort hinder för ett bra äktenskap. Per definition. Vi behöver inte undra om det är så. Det är så. Det är omöjligt med bra äktenskap om det finns obrutenhet. Det blir problem. Och det är också ett stort hinder för Guds församling. Det är ett hinder för Guds för enhet i en församling. Obrutenhet i en församling blir ett jättestort hinder för enhet. Enhet, som det talas väldigt mycket om i vår tid och har talats om i olika tider naturligtvis. Hur skapas det? Det skapas aldrig genom att man kallar till enhet. Låt oss alla komma samman. Det blir ingen enhet för det. Enhet skapas inte genom att vi lyckas skapa ett gemensamt program. Vi röstar om en gemensam strategi, om gemensamma 13 punkter och gemensam vision. Skapar ingen enhet. Glöm det. Nu är inte jag emot vision och jag är inte emot några punkter. Jag är inte emot att vi kallar till ett gemensam manifestation. Men det skapar inte enhet, min vän. Enhet skapas inte genom att vi alla får samma t-shirt med samma text frampå. Nu är inte jag emot t-shirt med en bra text frampå. Men vi får aldrig tro att enhet skapas där. Enhet skapas i brutenhet. Enhet skapas där. Enhet är på det, skapas utifrån brutenhet. Därför att obrutna människor är fientliga mot Gud. Och kan inte vara någonting annat. Den yttre människan kontrollerar och har inte kommit in under den inre människans kontroll. Är per definition fientlig mot Gud. I sina tankar, i sitt liv, i sitt väsen. Obrutna människor är fientliga mot Gud. De är självcentrerade. Obrutna människor kommer att strida. Det är bara så enkelt. Och därför blir aldrig någon enhet. Enhet skapas i brutenhet. Jag ska läsa till sist här i Hosea. Sista bibelordet. Hosea 10 och 12. Hosea 10 och 12. Hosea 10:12. Så åt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud. Bryt er ny mark. Bryt en ny mark. Det är tid att söka Herren till dess han kommer och lär er rättfärdighet. Bryt en ny mark. Det handlar om att bryta upp någonting. Jesus sa, såningsmannen gick ut, ni kan liknelsen. En del av utsädet föll vid vägen och bland tistlar och sten i mark. Och en del föll i god jord. Och Jesus sa att den goda jorden, den människa som har ett gott hjärta. Där Guds ord når in och det skapar liv. Det växer, det blir en skörd. 30-fald, 60-fald, 100-fald. Och det goda hjärtat, den goda jorden så att säga. Det är en bruten mark. Det är någonting som är brutet. Det är plöjt. Precis som traktorn här plöjer upp. Och sen så blir det en skörd som vi ser där. På samma sätt är det i våra liv. Att om vi vill ha det överflödande livet i församlingen. Om vi vill ha det överflödande livet i våra liv. Så måste våra liv bli brutna. På djupet. Det är en smärtsam väg. Det är en svår väg. Och du kan fly undan den. Men om du vill ha detta i ditt liv. Om du vill bli en god jord som bär 30-fall, 60-fall. Så sluta fly undan den och välj den vägen. Idag. Idag. Halleluja. Ska vi be tillsammans. Fader, jag tackar dig för dina ord. Jag prisar dig för att du älskar oss. Tack att du vill föra oss in i ett liv som bara flödar över av glädje och frid. Och harmoni på livets alla områden. Du vill leda oss vägen. Men det är en livets väg. Det är en smal väg. Och porten som leder in till livet är trång. Och inte alla finner den. Och Fader, jag bara ber för församlingen här. Jag ber för varje människa, varje medlem. Att de ska orka att gå den vägen som du vill leda. Även om den är svår. Även om den är trång. Även om det blir obekvämt. Så ber jag för var och en att de ska orka välja den vägen. Och jag tackar att ditt liv ska spira. Åh, det ska grönska. Åh, halleluja. Många ska bli frälsta och det ska bli stor glädje. Och det ska bli sann frid från himlen. Halleluja i många människors liv. Åh, jag tackar dig för en ny tid i den här församlingen. Halleluja, prisar och lovar ditt underbara namn. Vi ska avsluta mötet här. Om du upplever att du vill ha förbön. Kanske du kände när jag predikade att det var bara någonting som högg till i ditt hjärta. Du kanske blev medveten om synd i ditt liv och du kanske bara vill bekänna detta och bara säga jag vill inte bara hålla det här i mörker, jag vill inte vandra i lögn längre utan jag vill bara bekänna ut det här. Vi finns här för att samtala med dig, vi är här för att be tillsammans med dig och du kan få slå in på en ny väg där Guds kraft och Guds liv får komma i ditt liv. Halleluja. Eller om du har ett annat behov i ditt liv. Du vill att vi ska be för dig, så är vi här för att be för dig nu.
Du har just lyssnat på en inspelning från Bålsta Pingstkyrka. Mer inspelningar finns på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se.